Ja, det är alltid fint att få läsa Bibeln. Och ni som var här för ungefär en månad sedan kommer ihåg att vi börjar på en serie som jag har kallat Låt det nya livet växa. Och det här, den kommer att troligen bestå av tre delar. Den första delen som vi talade om förra gången handlade om att bli född på nytt. Hur det nya livet liksom börjar. Och idag tänkte jag att vi skulle tala om att växa andligen. Och det här, när du som har läst lite i Bibeln vet att när den rubriken kommer upp så är det inte något litet ämne. Och ni behöver inte vara oroliga, jag kommer inte tömma ut det ämnet, utan det är några saker om att växa andligen som jag tänkte att vi skulle tala om idag. För att det finns jättemycket och jag har en liten förmåga att välja sådana ämnen som till slut blir alldeles för stora för en predikan eller två eller tre. Så, men jag ska försöka begränsa mig. Förra gången så talade vi om en del saker som jag tänker ta på nytt ifall det var någon som inte var här och som så att du kommer med i vad vi höll på att prata om. Vi talade om att den som tror på Jesus blir en ny skapelse med ett nytt liv. Och genom att tro på Jesus blir man född på nytt och kan se Guds rike. Så talade vi om dopet. Som innebär att man begraver det gamla livet och uppstår till ett nytt liv. Och den helige ande verkar i dopet och den döpte blir en del av Guds folk. Det nya livet det ger ett nytt perspektiv på livet och ett nytt handlingsmönster som behagar Gud. Och vi talar om att bönen är viktig för att det här nya livet ska hållas vitalt och friskt och växande. För att det inte ska dö bort. Och det nya livet det är dolt. Vi bär det inom oss men en dag så ska det bli uppenbart när Jesus kommer. Det var det vi talade om förra gången. Det är ju så här att allt som är levande i naturen, det växer, det utvecklas och bär frukt. Det är liksom den här cykeln som alla levande varelser går igenom kan man väl säga, innan de sen dör. Och så är det faktiskt också med det nya livet. Alltså, vi föds inte bara till det nya livet och så är allting likadant. Så där som det var första dagen när vi kom till tro. Utan det är bara början liksom på ett växande. Gud, han är inte en evig sån här curlingförälder, om ni har hört uttrycket. En sån här förälder som hela tiden ska fixa allting för sina barn. En sån här förälder som aldrig låter dem vara med om någonting negativt. Man fixar allting hela tiden. Det är ett modernt uttryck. Curling förälder. Men Gud är inte sån. Utan han inbjuder oss att växa andligen. Och att bli en viktig del av hans planer. För världen och vår omgivning. Vi börjar med ett bibelställe som står i Kolosserbrevet 1 och 9 till och med 11. Det står att Paulus skriver så här: vår bön är att ni ska uppfyllas av kunskap om hans vilja med all andlig vishet och insikt så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud. Hans härlighetsmakt ska då styrka er och ger all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Vi kan säga att det här kanske blir lite av ramen för det jag ska säga idag. De här, att bära frukt, att växa till och att vara uthållig och tålig. Det är saker som har väldigt stor betydelse när vi växer. Och att bära frukt är ju liksom att vi börjar göra goda gärningar också, som det står i det här ordet. Och vi sa förra gången här att bönen är viktig för det nya livet. Och förra månaden så hade vi bönen som tema i, här i församlingen. Och den här månaden har vi ordet som tema. Och också ordet är väldigt nödvändigt om vi ska växa. Guds ord, det är grunden för allt andligt liv. Om vi inte får tag i Guds ord så kan vi inte bli födda på nytt helt enkelt. För det är en förutsättning. Och sen, vår inställning till ordet är avgörande för hur det går sen i det långa loppet. Vi ska läsa ett klassiskt bibelställe. En liknelse som Jesus gav sina lärjungar och folket i Lukas 8, vers 5 till och med 8. En såningsman gick ut för att så sitt utsäde, och när han sådde föll en del vid vägen och trampades ner, och himlens fåglar åt upp det. En del föll på stenig mark, och när det hade kommit upp torkade det bort eftersom det inte hade någon fuktighet. En del föll bland tistlar, och tistlarna växte upp samtidigt och kvävde det. Men en del föll i god jord och växte upp och gav hundrafaldig skörd. När han hade sagt detta ropade han: hör, du som har öron att höra med. Och sen förklarar han den här liknelsen för sina lärjungar i Lukas 8, vers 11-15. Han sa: detta är liknelsens mening. Sedan är Guds ord. De vid vägen är de som har hört ordet, men sedan kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan, så att de inte kan tro och bli frälsta. De på stenig mark är de som tar emot ordet med glädje när de har hört det. Men de har ingen rot. De tror bara till en tid, och i frestelsens stund kommer de på fall. Det som föll bland tistlar är de som har hört ordet, men som mer och mer kvävs av bekymmer, rikedom och njutningslystnad, och aldrig bär mogen frukt. Men det som föll i god jord, det är de som har hört ordet och behåller det i ett uppriktigt och gott hjärta och bär frukt och är uthålliga. Här finns fyra saker som vi kan fråga oss själva när vi hör den här liknelsen. För det första, det som vi talade om förra gången. Har vi tagit emot ordet och blivit födda på nytt? Det står att för en del så faller säden på landsvägen och fåglarna kommer att ta bort det, så att de inte kan tro och bli frälsta. Men om vi har tagit emot ordet och blivit födda på nytt, kommer nästa fråga: håller vi ut i svårigheterna? När frestelsen kommer, när motgångarna kommer, när livet inte längre är så där härligt som det var den där dagen när vi blev frälsta. Den tredje frågan vi behöver ställa oss är att ger vi ordet vår tid, vår kraft och vår uppmärksamhet? Eller fyller vi oss med sånt som kväver det här nya livet som vi har tagit emot? Och den fjärde frågan är: tillämpar vi ordet så att det ger den skörd av goda gärningar som Gud har avsett? Det är saker vi kan ha i bakhuvudet nu när vi fortsätter det här att läsa om att växa. Vi talade, här stod det om uthållighet. Att bära frukt och vara uthållig. Det är ju sådär att många kristna har under den första tiden som en smekmånad med Gud. Alltså allt är jätteunderbart. Jag vet här för en tid sedan så stod Eva här och predikade och berättade hur det var när hon kom till tro. Och hon bad om en cykel och hon sa exakt hur den skulle vara. Och hon fick en sån cykel och hon läste ordet. Hon var så hungrig att få reda på vad som var i Bibeln. Allting var liksom så stort och underbart. Men hon sa att sen kom det också svårigheter som hon måste gå igenom. Och det här skedet när vi tycker att det är underbart, vi lär oss mera, vi får lära oss att Gud svarar på bönen. Den som har varit uppvuxen kanske i ett kristet hem. Jag tror att det är samma sak som händer liksom under barnatrons tid. När vi får lära oss att Gud han älskar oss, vi får be till honom och han bryr sig om oss. Det är liksom det där första steget. Det är jätteviktigt. Precis som det är viktigt i det här fysiska livet. Att det lilla barnet får trygghet. Och får liksom det här. Allt, näring och trygghet och allt. Som en baby behöver. Men att det kan liksom inte bara stanna där. Utan det måste hända någonting mer. För att. Om vi inte kommer vidare från det här med att Gud ger oss och allt det där. Så händer det väldigt lätt att de här bönesvaren och Guds beskydd och den här tryggheten blir så, det blir det viktiga. Men Gud själv blir inte längre så viktig. Vi liksom inte, allt kretsar om oss och våra behov som vi får fyllda. Vi behöver växa vidare från det skedet. Även om det är viktigt. Och det händer väldigt lätt att vår egen agenda kommer så där i förgrunden. Vad vi har tänkt och vad vi vill. Och så ber vi Gud välsigna det som jag håller på med. Och så glömmer vi liksom att kanske Gud har någon annan tanke också. Kanske vi behöver lyssna. Och så kan det lätt hända att vårt andliga liv liksom kvävs. Så där som Jesus sa att det växer upp tistlar. Alltså vårt andliga liv kvävs av allt som vi har runt om. Så det här, jag vill ha det, Gud ger mig det. Och så är vi mitt i allt, bara engagerade i allt möjligt. Och så kvävs livet. Så därför är det viktigt det här med att fortsätta växa och vara uthålliga. Det är ju sådär att frukt mognar inte genast. Det finns saker i våra liv som behöver ta tid. Som går liksom från genom vissa steg sådär. Precis som en frukt, först är det en blomma och så befruktas den. Och så kommer den kart och så börjar den växa och till slut så mognar den. Och det är många saker i våra liv som behöver utvecklas på det här sättet. Det står i Uppenbarelseboken om församlingen i Efesus. Att de hade förlorat den första kärleken. Den första kärleken. Och faktiskt är det så med den första kärleken, ni som någon gång har varit kära, att den är ju underbar, den där första kärleken. Men att alltså, om inte den där första kärleken liksom kommer vidare. Alltså det håller inte faktiskt om man bara har den där förälskelsen. Det är någon som jag har hört någonstans att den håller ungefär 2 år, den där förälskelsen. Sen måste liksom förhållandet gå över i någonting mer stabilt, någonting mer vardagsnära. Man delar sorg och glädje, man delar allting. Och då blir kärleken stark så att den håller också i längden. En stark vardagsrelation. Och jag tror också att det nya livet som vi har fått av Gud, det överlever bara när vi går igenom både glädje och sorg tillsammans med Herren. Om ni har läst i Bibeln så, när vi kommer över liksom i Nya Testamentets sida, har ni märkt att synen på lidande och sjukdomar och sån här, den ändras. För i Gamla Testamentet så var det så här: lyd Guds lag så går det bra för dig. Och så lyckas du i allting. Bryt mot Guds lag och du drabbas av det ena efter det andra. Så var det i Gamla Testamentet. Men i Nya Testamentet så verkar det som man har en annan syn på det här med lidande. Det finns saker som drabbar oss som för oss framåt i vår tillväxt faktiskt. Vi ska se på det lite. Till exempel när det gäller böner. Ibland så upplever vi att våra böner inte blir besvarade. Vi tycker att jag ber och jag ber. Och de når möjligen till taket men inte högre, de där bönerna. Alltså det händer ingenting. Och när det händer så finns det en viss orsak till det, tror jag. Eller kan det finnas många orsaker. Men att Gud kanske vill lära oss någonting. Vi behöver kanske fråga då att vad är det nu du vill lära mig? Är det bara att jag ska hålla ut lite mer kanske? Eller vill du lära mig att det här jag ber om kanske inte var så bra som någonting annat som du vill ge mig? Så var det också för människorna i Bibeln. Abraham, Josef, David, Petrus och Paulus. Alla de där hade sådana skeden i livet som inte du och jag skulle vilja vara med om faktiskt. Abraham, han fick visserligen sitt löfte, men så fick han gå där, jag vet inte hur många. Alltså han började ju bli 100 år och så hade det ändå inte hänt det som Gud hade. Ja. Hur var det att gå där som en herde och han visste att i dig ska alla släkten bli välsignade. Allt det där hade Gud sagt för länge sedan. Och så gick han bara där och det ser bara mörkare och mörkare ut. Och Josef, han hade stora planer och han hade drömmar och allting. Och så blev han såld till Egypten och fick bli slav. Och så fick han gå där och vara slav. Men till slut så fick han ju rädda sitt folk. Och kung David fick gå, jag tror att det var minst 10 år från det han blev smord till kung av Samuel, smorde honom till det att han faktiskt blev kung. Och han fick springa undan alla som ville döda honom. Och Paulus, han bad att bli fri från en plåga som han hade i sin kropp. Han hade någonting som, det står inte vad det var. Men det står att en satans ängel fick slå honom i ansiktet. Och så läser vi vad han säger om den saken i Andra Korinthierbrevet 12, vers 8-9. 3 gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig. Men han svarade mig: min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet. Därför ville jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig. Alltså utan den här upplevelsen så hade det kanske inte gått så bra för Paulus i hans tjänst. För han hade ju varit med om så stora saker. Han hade sett syner, han hade varit upp till himlen verkar det som faktiskt. Och sett allt möjligt och hört saker som han inte ens fick berätta för oss. Men genom det här, att det här bönesvaret som uteblev på något vis, så fick han lära sig någonting viktigt. Att det är i svagheten som Guds kraft blir som störst. Och inte fick ju alla de här hjältarna svar på sina böner på det sättet som de var. Abraham, han köpslog med Gud om Sodom. Därför att hans brorson Lot bodde där. Och han höll på, om det nu är bara några som är rättfärdiga så ska du väl ändå skona. Och han bad tills han inte vågade be mera. Och han lyckades inte rädda Sodom genom sina böner. Men ändå så var det någonting där som han fick gå igenom av en orsak som bara Gud visste. Och det är ju ofta så här att det är i de här obegripliga skedena i våra liv, när vi liksom inte förstår vad är det nu, det är egentligen då som vi växer som allra mest, när vi kommer igenom de skedena. Det finns många exempel på det, både i Bibeln och hos människor som jag känner. Att jag vet inte om någon nästan av de här som jag tycker har kommit väldigt långt i det andliga livet, som har kommit dit utan att gå igenom väldigt mörka partier kanske. Men det som var gemensamt för de här hjältarna i Bibeln, det var ju att de var uthålliga genom de här prövosamma tiderna. De släppte inte taget. När Jesus hade uppstått från de döda så kom han ju till lärjungarna, och så var inte Thomas med. Och sen nästa gång, ja, Thomas, han sa att jag tror inte om jag inte får sticka in handen i sidan på honom eller sticka fingrarna i sårmärkena i hans händer, så tror jag inte att Jesus har uppstått från de döda. Men nästa gång så var Thomas med, och då sa Jesus till honom att saliga är de som tror fast de inte ser. De som tror fast de inte ser. Och jag har kommit fram till att den tro som är betydelsefull för Gud, det är den som tron som håller fast också när de egna fördelarna ser ut att utebli. Det ser ut som om man inte har någon nytta av att tjäna Gud, men ändå håller fast vid det man har fått, det nya livet. Tro är också trohet. Det är faktiskt så att det där ordet som används för tro kan också användas för det som vi kallar för trohet. Det vill säga att hålla sig till någon eller något. Och trohet växer inte utan motstånd. Alltså om du inte har någonting svårt att gå, om det inte finns någonting som försöker hindra dig från att vara trogen, så kan man inte säga att du är trogen, för att din trohet har ju inte blivit prövad. Vi ska läsa lite vidare i första Petrus brev 3 och 7. Första Petrus brev 1, verserna 3 till och med 7. Så säger han så här. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna, och som är förvarat åt er i himlen. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Gläd er därför om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt fastän det håller provet i eld. Och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Gläd er därför. Va? Är inte det lite underligt? Jag menar, ja, Inte är det riktigt det jag skulle ha frimodighet att säga någon som har det jättesvårt. Nu ska du glädja dig. Nu ska du glädja dig. Va? Skulle jag inte verka ganska hård? Liksom på något vis okänslig om jag sa det. Men det här står. Gläd er därför. Alltså på grund av det där levande hoppet så har vi orsak att glädja oss. Mitt i prövningen. Och det här är inte bara ett ställe utan i Jakobs brev säger han precis samma sak. Petrus säger det och Jakob säger det. I Jakobs brev 1 och vers 2 till och med 4. Räkna det som den största glädje mina bröder när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov så gör prövningen er uthålliga. Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning så att ni är fullkomliga och hela utan brist i något avseende. Här har vi det igen. Räkna det som den största glädjen. Är inte det konstigt? Och det här skriver han inte till några som liksom bara hade så här ynkliga små motgångar. Det här skriver han till församlingen som var förföljd för sin troskull. De kunde bli dödade när som helst. Det var inte lätt att vara en av de första troende i den första församlingen. Räkna det som den största glädje, säger. Och jag har funderat på det här för att det är liksom ett av de där orden som har blivit att gnaga lite sådär. Att vad i all världen kan det här betyda? Och jag har lyssnat på andra och jag har försökt tänka lite. Vad kan det vara? Och då har jag kommit fram till det här. Att det, den typen av glädje de talar om, det är ju inte den här känsloglädjen. Alltså vi kan inte gå till en människa och säga, känn dig glad. Hipp, hurra, mitt i prövningen. Det är inte det. Utan jag tror att det är mera frågan om vad vi bestämmer oss för att göra när vi kommer in i prövningen. Glädjen, det är en inställning, inte en känsla. För han säger ju, räkna det som största glädje. Alltså när man räknar något så gör man ju någonting aktivt. Jepp, jag räknar det här som största glädje. Vad betyder det? Jo, jag tror att det i första hand betyder att jag ser längre än den här prövningen. För i det förra bibelordet så stod det också att vi kallar det ett levande hopp. Alltså jag ser längre och därför så vägrar jag att bli bitter. Alltså jag vägrar att låta det här förstöra mitt liv. Jag har den inställningen att Gud, jag litar på dig. Jag vet ingenting av det här. Jag fattar inte vad som händer, men jag litar på dig. Och jag vet att det finns en utväg där framme. Det är någonting som väntar. Det finns någonting gott. Trots att jag inte kan förstå någonting av det här. Gud har makt att föra dig igenom sånt här. Och ingen prövning varar för evigt. Vi kommer att senast vid livets slut så kommer vi se på vilket sätt Guds kärlek fanns med i den här prövningen. Och så är det ju så där att det kan finnas många orsaker till att vi inte liksom alltid får som vi vill, inte alltid går allting underbart fast vi ber. Det finns en andlig verklighet också. Det finns djävulen och hans hantlangare som står emot det Gud vill göra. Och det försiggår en kamp som vi inte har någon mycket inblick i. Men i Bibeln skymtar det fram på några ställen att det finns sånt här som pågår i kulisserna som vi inte förstår. Men det berör våra liv på något sätt. Vi läste redan att Paulus fick bli slagen av en satans ängel. Alltså när han inte fick bönesvar. Och resultatet var ju gott i slut, men att det var inte trevligt. Och en annan som vi har läst om i Bibeln, det är ju Jobb. i Jobs bok. Han såg ju inte det. Vi får läsa i de två första kapitlerna där vad som för sig gick i himlen. En liten antydan om att där var någonting som hände i andevärlden. Även om jag inte begriper. Det var ju liksom som någon slags vadslagning. Kommer han klara det här eller kommer han inte klara det? Mellan åklagaren och Gud. Så uppfattas det så här när man läser det bara rätt av. Men att det är ju bara en liten glimt av någonting som vi egentligen inte begriper särskilt mycket av. Men det för sig gick någonting och det drabbade Jobb. Och han, genom att han gick igenom det här, så blev ju till slut åklagaren tvungen att ge sig. Alltså, det visade sig att han lyckades ju inte slå in en kil mellan Gud och Jobb. Utan Jobb blev istället en man som man långt senare talade om som den rättfärdige Jobb. Han som gick igenom det där. Men han visste ju inte liksom vad som pågick. Och så är det med ditt och mitt liv också. Vi vet inte vad som pågår när det händer oss olika saker. Men det är möjlighet att få oss att växa. Vi kan växa till mitt i de här sakerna som vi inte begriper. Och vi kan vinna segrar för Guds rike faktiskt mitt i det där. På ett märkligt sätt. Ett annat exempel. Jesus sa till Petrus innan han blev tillfångatagen och dödad. Vi har det här i Lukas 22 och 31 till och med 32. Så sa Jesus: Simon, Simon, se, Satan har begärt att få hålla er, sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, styrk dina bröder. Alltså, allt det här visar att vår troskamp, den här kampen i våra svåra stunder, den har en otroligt stor betydelse inför Gud och inför andevärlden. Och om ni har läst Uppenbarelseboken, där står det upprepade gånger att det är den som har vunnit seger som ska få njuta av allt det här goda som kommer. Den som har vunnit seger. Och en seger kan man inte vinna om det inte är första kamp, eller hur? Vem pratar om att vinna seger när man sätter sig på tåget och åker ända fram utan att det händer någonting? Nej, vi drabbas av det ena och det andra och vi får gå igenom olika saker som vi ibland inte förstår någonting av. Men den som vinner seger ska vinna allt detta. Nu är ju det här kanske inte någon stor hjälp för dig om du är mitt inne i svårigheter. Inte alla gånger. Men Jakob, som vi läste här alldeles just, han som sa att vi ska räkna det som den största glädjen när vi utsätts för prövningar. Han skriver också i följande vers, Jakobs brev 1 och 5. Om någon av er brister i visdom ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan förebråelser. Och han ska få den. Jag tycker det är ganska intressant. Alltså, när han talar om lidande, om att glädja sig i lidande och det här med att vara uthållig och så vidare, så kommer det här med brister i visdom. Varför kommer det just där? Nu, visdom, det är ju liksom att veta vad man ska göra eller hur man ska tänka för att det ska bli bra, eller hur? Och jag tror att det är så här att när vi inte vet hur ska jag klara det här. Alltså, när jag har prövat allting, det är omöjligt. Jag kan inte fixa det här. Jag har problem som är alldeles för stora för mig. Då ger han rådet att vi ska be om vishet. Gud, han förebrår oss inte och säger att vadå, klarar du inte det där? Utan han, om vi vänder oss till honom, och det är den viktiga saken, vi vänder oss till honom då när det är tungt. Och vi vänder oss inte bort ifrån honom. När vi vänder oss till honom så har han vishet att ge oss. Han vill ge. Villigt, står det. Han ger åt alla villigt och utan förebråelser. Så jag tror att det är viktigt, en viktigt led i vårt växande också, att när vi kommer in i svårigheter, att vi vänder oss till Gud istället för att vända oss bort. Varje gång vi vänder oss till honom så kommer han tillföra någonting nytt i våra liv som kan hjälpa oss igenom också svåra saker. Och på det sättet så kan svårigheterna som den onde lägger i vår väg. För det är ju den onde som lägger svårigheterna i vår väg. Men de svårigheterna kan bli redskap för någonting gott. Det var det som hände med Josef som blev såld till slav i Egypten. Men han härdade ut, han vägrade att liksom följa. Han kunde ju ha struntat i Gud och sagt att du som har lagt mig här, att nu gör jag som jag vill. Och han kunde ha syndat med Potifars hustru. Han kunde ha gjort alla möjliga saker, men han höll sig troget till Gud genom svårigheterna. Och så fick han till slut en hög position i Egypten och så fick han rädda sitt eget folk. Det är märkligt det. Ofta när man har gått igenom någonting sånt där så leder det till någonting gott. Om inte för dig så för de andra. I Josefs fall så blev det ju bra för honom också. Han blev ju näst högsta mannen i Egypten. Men som Petrus, han fick styrka de andra när han hade kommit tillbaka efter den där sållningen. Han hade gått igenom som en mangel. Alltså han förnekade Jesus och så. Liksom han klarade inte det, men när han kom tillbaka så kunde han styrka sina bröder. Och så, trots att han var en sån här välpelle, så blev det ju han som på något vis blev den där som blev ledare för den första församlingen. Är inte det fantastiskt? Gud tar alltid sån här som inte duger. Va? Han tar faktiskt dem och så gör han någonting. Och ibland så går det just genom de här svårigheterna innan han har fått liksom oss i sin hand. Och då kan vi växa och få bli till välsignelse för andra. Så vi läste att vi är födda till ett levande hopp, men vi ska ju inte bara leva med huvudet i himlen, utan som sagt göra en skillnad för andra människor. Det är dit som Gud ofta vill föra oss, bland annat genom svårigheterna. Jag ska läsa ett sista bibelställe som belyser det här väldigt starkt, från Hebreerbrevet 11 till och med här brevet 11:33 till och med 40. Det handlar om alltså de som var i Gamla testamentet, tronsmänniskor, stod det där. Och före det här kommer en jättelång uppräkning av allt ifrån Enoch och Noa och så vidare och så vidare och så vidare. Och så till slut så inser författaren att han kan ju inte räkna upp alla de där, men så säger han: genom tron besegrade de kungariken, skipade rätt, fick löften uppfyllda, täppte till lejons gap, släckte rasande eld och undkom svärdsägg. De var svaga men blev starka. De blev väldiga i strid och drev främmande herrar på flykten. Andra torterades och de vägrade att låta sig befrias för att få en bättre uppståndelse. Andra utstod hån och gisselslag, ja även bojor och fängelse. De blev stenade, söndersågade eller dödade med svärd. De gick omkring i fårskinn och gethudar, led brist, blev plågade och misshandlade. Världen förtjänade inte att hysa dem. De irrade omkring i öknar och på berg, i grottor och hålor. Och så står det så här. Nej, nu har jag inte med det. Okej, det står sen att fast alla dessa hade fått vittnesbördet att de trodde, fick de inte det som var utlovat. Va? De gick igenom allt det där utan att någonsin i sitt liv få se riktigt frukten av det de gjorde. Helt fantastiskt. Och det här var för att de höll blicken riktade på löftena, Guds löften. Vi är kallade till ett levande hopp. Vi har någonting att hålla blicken på. Vi har fått ett nytt liv. Vi är på väg dit. Och det här nya livet, det växer när vi går igenom det ena och det andra. Det blev ganska mycket om svårigheter och motgångar idag. Men jag tycker att det är viktigt på något vis att vi ser det, att det inte bara är de här medgångarna som för oss framåt. För det har vi ju redan hört så många gånger. Om en Gud som hjälper, som ställer saker till rätta. Vi får se hur fantastiskt stor han är. Den sidan finns ju också. Men på något sätt så är det just i de mörka passagerna som Guds storhet ändå till slut syns allra mest. När vi kommer igenom. Det finns så mycket för oss att lära oss. Alltså det är ingen här som behöver säga jag behöver nog inte växa mer. Eller är det någon här som är färdig? Jag tittar på er som är lite äldre. Kanske ni är färdiga. Men jag tror att vi inte kommer att vara färdiga förrän där hemma hos Herren. Det finns så mycket kvar. Vi kan alla växa. Den heliga ande vill hela tiden föra oss vidare mot större mognad och mera frukt i våra liv. Om vi vill låta det hända. Jag ska sammanfatta dagens undervisning så här. Med några punkter. Vad du gör med Guds ord avgör om du växer och bär frukt eller om du dör andligen. Och ordet det behöver tid och kraft och uppmärksamhet för att inte kvävas av livets bekymmer och nöjen. Kärleken till Gud blir uthållig och stark när du delar både glädje och sorg med honom. Ibland ger Gud dig inte det du ber om för att det skulle hindra dig att växa. När du föds på nytt blir dina prövningar en möjlighet för det nya livet att växa. När du går igenom prövningar med bevarad tro har det betydelse i andevärlden. Och vänd dig till Gud i prövning så ger han dig vägar att komma igenom. Han ger dig vishet så du vet vad du ska göra. Guds barn är födda till ett levande hopp. Men lever med fötterna på jorden och kan därför växa och göra en positiv skillnad för andra. Det var de här saken jag ville påminna om. Hoppas det inte blir för långt. Men det finns så mycket mer jag skulle ha velat säga. Om man säger så. Så ska vi vända oss till Herren. Här till slut. Herre, tack för att vi får ha ditt ord. Tack för att vi får läsa det tillsammans. Herre, jag ber att någonting av det här ska få betydelse för någon människa som lyssnar. Herre, hjälp oss att se din hand i våra liv. I glädje och sorg. Lär oss att vandra med dig oavsett vad som händer. Att vi söker oss närmare dig istället för längre bort när det händer saker i våra liv. Tack att du välsignar mina vänner som har lyssnat. Herre, låt oss alla få växa och utföra det som du har tänkt och bli det som du har tänkt. Att det här nya livet som du har gett oss får utvecklas som det ska. Herre, visa du på vilket område vi behöver mera, på vilket område vi behöver ta ett steg till just idag. Herre, tack att du välsignar oss. Amen.